Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken Deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonald's.
Först ett budskap från vår samarbetspartner. Rögle avancerar i CHL och förstärker samtidigt med Eric Jelina. Vågen fortsätter att avancera och förstärker också laget och hälsar Sandra Eriksson välkommen ombord till årsskiftet. Vågen för vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av de som har återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Säsongens andra derby, den här gången i Malmö, står för dörren.
Derby?
Derby. Rögle är vidare i CHL, möter Sparta Prag i kvartsfinal. Erik Jelina är tillbaka, Ted Brithén är tillbaka. Oh, tillbaka på olika sätt då, men ändå båda tillbaka. Massor av lyssnarfrågor. Jag vågar nästan säga att det här är det mest späckade avsnittet vi ska inleda någonsin i Röglepoddens historia. Daniel Roth, Linus Hallin.
Ja, vi tar väl ett djupt andetag och sen andas vi ut om en timme, för det här kommer att bli fullt upp.
Ja, frågan om det räcker med en timme, så ni kan nog faktiskt räkna in fler än era tänkta 10 kilometer den här eftermiddagen när ni lyssnar på det. Det är onsdag eftermiddag nu, men ni kanske lyssnar på det en torsdag förmiddag, vad vet jag.
Jag lyssnar på Claes Östergrens nya bok Renegator, men jag går upp efter halva boken för den är så fruktansvärt lång. Det är risket det här avsnittet kommer att slå det.
Hur långt hann du springa?
Det var 25 skogspromenader. Sen går vi upp.
Det låter ju för sig väldigt njutbart, tycker jag.
Mycket.
Ja. Ja, nej, men vi hoppas att vi ska kunna hålla energin uppe för er hela den här poddresan. För det är massor. Vart ska vi egentligen börja? Det var den frågan vi ställde oss själva och kom fram till att vi kan inte börja på ett annat sätt än prata lite
om
Rögle, Malmö, eller som det egentligen är, Malmö, Rögle.
Jag tror du ska säga derby.
Ja, derby.
Ja, det är
derby. Derby dags. Rögle vann det första mötet med 2-1. Blev en väldigt stökig historia till slut när man tittar på antalet utvisningsminuter i alla fall.
Det blev gurgel.
Det blev gurgel.
Ja, jag intervjuade Samuel Jonsson idag ute i Catena Arena och han trodde att det skulle börja som det slutar. Första derbyt nere i Ängelholm och därmed blir det mycket känslor, tuffa närkamper och ja, men lite högre derbytemp än vad vi har sett om i många derbyn de senaste säsongerna, för då har man ofta gått därifrån och tänkt att nej, men det här blir ju väldigt lugnt och städat, men så blev det ju inte den här första matchen och det blir ju lite roligare om det är känslorna utanpå, så vi får väl hoppas att Samuel Jonsson har rätt i sin förutsägelse.
Och då har du ändå inte nämnt Emilie Lönneberg.
Nej, det har jag inte. Och han har vi diskuterat många gånger den här podden, Emil Kylgård, och vi är väl rörande överens om att vi gillar verkligen det han tillför till de här matcherna.
Jag intervjuade Cam Abbott då och försökte mjölka lite i Emil Sylvegårds spenen. Men det gick inte.
Fick du din rubrik eller?
Nej, det blev ganska torrt i den flaskan.
Han gick inte i den fällan.
Nej, men jag påminner ju honom om förra derbyt och han efter matchen pratade om att det var cirkus när Sylvegård härjade liksom efter avblösningarna. Men han, riktigt jag sa namnet så sken han upp och sen började han skratta högt och sa: "Now it's time for some headlines." Eller någonting i den.
Så du fick headlines i plural?
Ja, han fattade väl vad jag var intresserad av. Han var inte lika sugen på att prata om det. Han sa väl någonting om att han tycker ofta att det blir lite mycket fokus på det. Och han ska fokusera på sitt eget lag.
Ja, Samuel Jonsson sa ju att han nästan ordagrant i alla fall. Han är ju jobbig och det är alltid något skit, sa Samuel Jonsson om detta. Men mycket annat. Så in och läs våra texter på adobe.se inför det här derbyt. Och det kommer mer i torsdag morgon. För er som är ännu mer nyfikna då.
Va? Intressant text med Samuel Jonsson. Han pratar ju verkligen från hjärtat inför en sån här match. Och intervjun med Camaro tyckte han gav ganska många intressanta svar om deras nya lärdomar med CHL kontra SHL, ny träningsvardag. Pratar om derbyt bland annat. Och inte minst så pikar vi torsdag morgon med en otroligt intervju, otroligt intressant intervju som du, Linus, har gjort. Vi behöver inte avslöja mer att den handlar om en intressant historia.
Kan jag läsa den? Har jag tillgång till den?
Ja, ja, ja.
Oh, spännande. Jag vet inte heller vad det handlar om.
Va? Nej, men den kommer ni att tycka är intressant.
Apropå det du sa, Daniel, där Cam Abbott som pratade om lärdomar och så du kan ju koppla det till dagens onsdagsträning, för det var faktiskt inte mycket till träning.
Vi var där båda två.
Ja, vi öste oss ut till Catena Arena för att spana in kedjor och så, men det blev inte mycket till det.
Vad gjorde ni då? Käka glass på Ängelholms glassfabrik?
När jag kom så var det ju folk som redan gått hem av det skälet att de hade frivillig träning då. Så att vissa var inte ens där, och någon var i gymmet och någon var väl ute och sträckte på benen, jag vet inte.
Nej, spelarna fick helt enkelt fria händer och ta hand om kropp och hjärna på så bra sätt de kan för att ladda om och vara redo för den här derbyfesten i Malmö, där det för övrigt har sålts över 10 000 biljetter till den matchen. Och det sker ju allt som oftast nu, att man ser innan när man såg en spelare på läktaren så kunde man anta att den spelaren, och nästan drar slutsatsen att det fanns en skada eller någonting bakom en frånvaro. Men så är det ju inte alls längre, utan nu sitter det ofta ett gäng spelare. I måndags var Anton Bengtsson och Leon Bristedt och ett par till, och de var ju med mot Zürich. Och det ser man ofta, och även såna här typer av träningar där de helt enkelt säger att nej, ni som känner att kroppen behöver det, var med på is, ni andra strunta i det helt enkelt. Så att de går en balansgång där helt enkelt nu.
Man reflekterar ju en del kring det förra säsongen och inte så mycket kring CHL, för Rögle var inte med, vi hade inte så mycket med det att göra, men det är ju ganska luftigt schema för de flesta lagen under hösten. De spelar torsdag, lördag och som Cam sa idag, det blir ju bra träningsveckor, men stoppa in en tisdagsmatch i alla de hålen så har ni ju lite grann Rögle och några andra lags höstschema. Det blir ju väldigt intensivt. Han har lite resonemang om det i texten, liksom, att man vill ju alltid träna. Liksom. Det är klart att, men det blir en balansgång, och väldigt mycket handlar om att liksom, på olika sätt få tillbaka energin så att de orkar liksom, prestera hela tiden.
Ja, det här ska ju vägas in i prestationer också, förutsättningar, för att det är väl klart att det kanske inte är någon tillfällighet att Rögle så sekt ut nästan hela matchen mot Zürich. Jag sa till dig, Daniel, på pressläktaren, så här, det är första gången på länge jag liksom ser att de inte hänger ihop. Nu var det visserligen lite så mot Färjestad också, men inte under så lång tid ändå. Alltså att man, de ser ut att halka lite efter, och det är klart att ett sånt här schema, det kommer till en viss punkt där det faktiskt tar ut sin rätt ju. Speciellt om man då har haft lite folk borta som de har haft, och får gå tungt på vissa individer som matchas i alla spelformer, typ Anton Bengtsson som är med överallt, känns det som.
Och lägg där till att många har varit iväg med landslaget med resor och ännu mer intensivt matchande där det är, liksom, de spelar 3 matcher på 4 dagar, så det är 3 veckor till fram till juluppehållet här som blir nog många som kommer att känna sig lite mentalt urlakade bortåt Lucia.
Vi kommer inte bort från ett ämne, men ni började med Sylvegård, Emil i Lundberga, och Emil, man vill ha honom, även om man härifrån inte är Malmö supporter, så vill man ändå ha honom i ett derby. Men han har ju en bror också. Han pratar vi aldrig om, men han betyder så oftare.
Nej, men vi kan väl komma tillbaka till derbyt på slutet, men de här matcherna har ju haft en tendens att handla mycket om honom, vilket han vill. Han börjar ju ofta liksom redan på uppvärmningen, och han vill ju sätta sig själv i fokus, och det är svårt att förhindra det. Så att det handlar väldigt mycket om honom. Det är klart att hans bror har inte haft samma liksom utstuderade Emil Lönneberga-roll. Så att det är väl naturligt. Han har ju mer, kanske i lite högre utsträckning, fokuserat bara på att spela hockey.
Och Rögles supportrar kanske vill ha någon som man inte gillar i andra laget lite extra.
Ja, det är klart att det sätter ju färg på alltihopa. Vi skulle ju verkligen sakna honom. Men det är också en ganska svår liksom, balansgång. Eftersom om, det är ofta, det behöver man ju liksom inte vara, det kan man väl, alla se att det är hans liksom intention att vara pain in the ass och liksom trycka på efter avlösningar. Så det är ganska svårt att ignorera det. Liksom. Man, någonstans kommer man inte runt att det andra laget måste ju på något vis putta bort honom och stå upp. Så att det är ganska svårt att ta sig ur den typen av liksom provokationer. Det är ganska svårt att skita i det helt enkelt.
Ja, och får han med sig en eller kanske till och med två frustrationsutvisningar i en sån match, så har ju Sylvegård gjort sitt jobb. Och det är ju alla medvetna om, men det är människor och det kan rinna över både åt det ena och åt det andra hållet när det är så mycket adrenalin och massa publik på läktaren och alla de grejerna inblandade också.
Ja, men kan vi återkomma till derbyt på slutet. Jag har någon fundering som ni får påminna mig om.
Ja, det är mycket vi ska påminna varandra om det här avsnittet. Linus ska ju bland annat redovisa sin hemläxa. Just det. Fyra punktsprogram.
Ser vi fram emot.
Tycker du ser lite mentalt urlakad ut? Mm. Även du?
Mm. Det glömde jag ju att promota redan inledningsvis. Att det borde jag legat högt på punktlistan här.
Jag noterar att du glömde det, för jag sa inget.
Kapitel 46 i den här podden idag kommer ju handla bara om Daniel Saar. Och det är möjligt att det rör ut lite på tiden.
Ja, det ska bli väldigt spännande att höra vad Linus har fått fram där.
Eftersom... Ja, verkligen.
Ja, för den intervjun är ju gjord. Men jag tycker också att vi kommer tillbaka till det. Vi behöver titta på hur formen ser ut för lagen. Rögle vet ni ju att det är ju bara framåt, framåt, framåt. Men Malmö har haft det tuffare. Vi tar det på slutet. För vi går tillbaka nu till tisdagskvällen. Rögle mötte Zürich på hemmaplan.
Exemplariskt uttal.
Ja. Fem plus. Det sitter sen tsar. Följer med där till Zürich, ja. Om det nu är så man säger. Men Rögle vann med 3-1 vidare till kvartsfinal. Där möter man alltså Sparta Prag. Men det är ju, ja, en match vi måste säga lite mer om. Rögles match mot Zürich och vad de faktiskt presterar i CHL. Första gången de är i CHL.
Just det, jag och Linus var där tillsammans med 3200 åskådare.
Mm. Något sånt.
Ja, vad säger vi om det?
Nej, men vi säger väl att det var... Jag nämnde ju innan att Rögle inte så ut och hänga ihop. Och Zürich hade ju faktiskt dem på repen under matchens gång. Men på något vis så gör de... I CHL har de någon förmåga här att kravla sig ur grepp också. Det var samma både i bortamatchen mot Sönderiske och sen också i hemmamatchen... Man lyckas göra det som krävs för att vinna och det gjorde man ju faktiskt så lite där till slut också mot Zürich. Det räckte med ett kryss, man vann med 3-1, gjorde sista i tom, så man hade ju avancemanget klart redan innan det där sista målet. Och det tycker jag är en styrka, alltså apropå spelschema, apropå det vi har pratat om, hur hårt lastade spelartruppen är nu i belastning, så tycker jag att det är, det går liksom inte att, tycker jag, att peka liksom på specifika spelmässiga systemfel eller linjer riktigt, utan i en sån match tycker jag det handlar om att utföra uppdraget och kanske till och med kunna spara lite energi i vissa sekvenser om det är möjligt, och det var väl lite kanske det de gjorde också, jag vet inte.
Tycker att det var lite ospetsigt i början kanske. De fick tre powerplay första 11 minuterna Rögle och brände alla tre, och andra perioden som du snackar om rätt mycket Zürich momentum. Men när vi summerar så fick de ihop två powerplaymål igår till slut. Och addera tre powerplaymål nere i Zürich där det var 100%igt. Och de gjorde mål i 3 av 4 där. Så står vi ju med en summering att 5 av 7 mål gjorde i powerplay. Och det är ju där den stora skillnaden är. Ganska jämn serie över två matcher. Verkligen inget 5-5 övertag för Rögle egentligen någonstans, men när allt kom omkring så 7-4 och ganska klara papper.
Ja, ironiskt nog så blir det ju liksom att spetsen avgör för ett lite trubbigt Rögle, och det ramar väl in det ganska väl.
ja, men det är ganska många spelare igår som man tyckte liksom man inte riktigt kände igen. Det gick Tamblini och andra som man är van liksom har stått ut i väldigt många matcher. Väldigt osynlig. Ekstol Jonsson, alltså många av dem som det handlat väldigt mycket om höll ju lite lägre profil i den här CHL-matchen tycker jag.
Jag börjar smått undra om det finns några gränser för Rögle överhuvudtaget.
Ja, det skulle jag tro att det finns.
Det tror du. Jag tycker jag läser att de flyttar gränser hela tiden i dina krönikor.
Jo, men de har aldrig varit i kvartsfinal i CHL. Så det måste ju per definition innebära en gränsflytt.
Jag tror inte att det är sista gränsen de flyttar.
Nej, det är det säkert inte. Men vi kan väl nämna två ord om publiksiffrorna och scrolla igenom de andra lagen som har haft hemmamatcher i den här åttondelsfinalen. Och ganska många publiksiffror låg där mellan 2-5 och 3. Några undantag, någon fransk klubb och någon schweizisk kanske. Det blocket glömde jag här ute. Men 3-2 i den här matchen. Man fick lite så här pandemiska flashbacks tycker jag från liksom mycket uppfällda stolar. Men med tanke på att den här matchen inte ingick i årskorten. Så de som har köpt årskort för 8000, de fick ju köpa till den här matchen för... Ja, jag tror biljetterna kostade mellan 250 och 350 kronor. Så att det var ju liksom ingen realisation liksom att man skänkte en massa biljetter för att få upp en bra publiksiffra. Så med allt det i ryggsäck får man säga att 3-2 är en bra publiksiffra. CHL har ju varit ganska trögflytande vad gäller intresse på många andra håll.
Men det är väl ändå så att intresset för CHL stadigt ökar år från år. När det drog igång då minns jag att debatten gick ganska hög om att det var en skräpturnering. Det känns det ju inte som att det är idag.
Jag vet, alltså det är svårt att säga som man har följt det på avstånd och nu jobbar man med att bevaka matcher i turneringen. Det är klart att man är närmare allting då och följer det på ett helt annat sätt. Men känslan är ju som du säger, Hjelm, att prispengarna växer år för år. Vilket gör att klubbar känner att det är värt att satsa på och värt att lägga ner energi på. Och det blir också mer prestige år för år också. Så att, jag tror ju, det har jag sagt innan när jag säger den, jag tror att den här turneringen kommer att fortsätta växa. Jag tycker att det finns liksom en plats för den i europeisk hockey.
Ja, det är möjligt. Framförallt, det finns inget värde framförallt det där med försäsongen och gruppspelet och det. Sen får man väl väga in också att det mesta kring Rögle är ju väl dopat för tillfället. Det känns ju som att de går på steroider. På många sätt, alltså det intresset är väldigt hypat och åker med på den vågen här också. Jag tror fortfarande att inte så många hade liksom... gått hem och rivit sig i kinderna om de hade åkt ut igår. Det är lite en kul bonus, någonting nytt och roligt liksom. Men det är inte samma liksom, jag tror inte supportrar deppar på samma sätt om Rögle hade åkt ut igår jämfört med att torska hemma mot Leksand på lördag till exempel.
Nej, det tror inte jag heller. Men som sagt, jag tror turneringen har en spännande framtid om utvecklingen fortsätter åt samma håll.
Ja, kanske. Jag är kanske inte riktigt lika övertygad om det, att den kommer att växa så mycket mer. Men att det är att den har sina poänger. Men jag tror att det är ett läroår för Rögle sett till liksom vad det verkligen kostar. Det här liksom slitaget som är nu. Det är ju möjligt att man kanske inte lider av det just nu, men det kan ju komma någon slags... liksom, att man får lida lite för det. De ska ha iväg folk på JVM också. Det är ju risk för slitage på en trupp som liksom inte är superbred. Så jag tror att de kommer att utvärdera detta och lära sig saker som kanske leder till att man gör vissa justeringar till en annan säsong.
Rent sportsligt tycker jag att det har varit roligt att se andra lagen, SHL-lagen, och det blir en annan typ av spel också, och de här schweiziska lagen där det blir rätt bra med fart. Det kan jag ju sakna i SHL ibland.
Jo, men och sen har Rögle haft lite flyt också, hamnat i en bra grupp om man undantar danskarna Sønderjyske, så liksom både Red Bull München och Zug då med Niklas Hansson och Tangnes i gruppspelet. Det var ju kanonmatch på försäsongen. Och även att få liksom Zürich då, som ändå är ett europeiskt topplag. Man kunde ju också fått liksom Frölunda och åka ner till Mannheim och vinna med 10-1 i en åttondelsfinal. Då hade vi, tror jag, att vi hade pratat på ett annat sätt här. Så någonstans har det ju varit ett gynnsamt schema. Inte att de har fått någon lätt väg, men en intressant och liksom givande väg.
Och nu har Linus Alin tagit fram sitt block för han ska redovisa för hur bra Sparta Prag är och vilka som är stjärnor. Och, ja, här kommer all statistik från Linus Alin.
Varsågod.
Det jag vet är att de slår ut Skellefteå. Ungefär så. Vad vet ni?
Att de förmodligen hör hemma i Prag, i Tjeckien.
Jag och Hjelm konstaterar att Prag är en stad man vill återvända till.
Oh ja. Det är det. Men Erik Torell spelar väl där i alla fall? Gamla Rögle-bekantingen.
Jag tror det är 12% av lyssnarna som känner igen det namnet.
Ja, det tror jag inte.
Nej, det kanske är
på 30% i alla fall.
Tror du?
Ja, det tror jag ändå. Han har ju gått bra i Finland också tidigare och går nu jättebra i Prag. Har, i alla fall i deras grundserie så har han öst in poäng där. Så det kan vara en liten notering värd att föra fram i alla fall.
Verkligen. Min tanke med det var att han spelar en extremt perifer roll i Rögle.
Ja, absolut.
Han gjorde ju inga avtryck som har formgjutits i betong direkt.
Men underskatta inte våra lyssnares både kunnighet och minne. Det har vi fått erfara massor av gånger att det är massivt.
Det är nog det sista jag ska göra. Vad letar du efter igen?
Nej, jag står här och tänkte jag borde ha tagit fram Sparta Prags laguppställning. Men det kan jag scrolla här medan ni pratar här i något annat ämne. För att,
jag har varit i O2 Arena i Prag och tagit en selfie med Dominik Hasek.
Ja, den är stor. Dominik Hasek, det är stort.
Tyngt.
Minns du Hasek? Hasek kanske man säger.
Jag minns, ja.
Han spelar ju hockey typ 45 år i NHL.
Men vilken målvakt.
Ja, verkligen.
Vilken målvakt.
Han hade inte samma stil som Rifalk direkt.
Nej. Nej. Men det har ju hänt mer än medan jag tittar på Prags laguppställning. Så kan vi prata om spelare i Rögles laguppställning. Ted Brithén till exempel är tillbaka efter en ganska lång tids frånvaro.
Ja, vad räknar vi till? 14 matcher utanför. 11 i SHL, 3 i CHL. Gick ut i en match mot Frölunda i mitten på oktober.
Mm. Kom back nu och spelade center, vilket gjorde att Mattias Sjögren gick ut på en ytterforwardsposition. Ja, det var väl en comeback som comebacker efter en sån här frånvaro kan se ut ibland. Det syntes att han fokuserar på att hamna rätt i linjer i spelet och liksom, ja, som han själv sa i intervjun jag gjorde med honom, sätta grunderna först och främst så får allt det där andra komma sen. Och han berättade också där att han hade liksom, eftersom laget har gått så pass bra och han fått chansen att skynda långsamt och verkligen kunna känna sig 100% nu när han är tillbaka. Så därför ska det bli intressant att se var Brithén tar vägen formmässigt de kommande veckorna.
Gissar väl kanske att men folk får ge honom lite tid. Det har varit en stökig säsong för honom.
Ja, även förra säsongen.
Exakt. Ganska försiktig comeback kan man väl säga. Han stack ju inte ut i något avseende, varken negativt eller positivt. Gissar att det är en startsträcka som ligger framför honom.
Vi kan ju faktiskt passa på att ta en lyssnarfråga här. För ni har ju ställt några av er just det kring Ted Brithén. Var ska han spela? Vilken kedja? Hur ser ni på det?
Ja, men det är nog lite Tetris-klossar som flyttas runt i tränarrummet. Det är nog ingen helt enkel ekvation. Gissar att det kanske gått lite för bra för firma Bristet, Tambellini, Everberg. Jag har mycket svårt att tänka mig att man flyttar på Tambellini som center. De tre har ju verkligen byggt upp en kemi. Det känns som en kedja som kommer att slutföra säsongen. Så jag gissar att lösningen finns någon annanstans.
Jag har ett par förslag.
Bra.
Som vi kanske kan Det är lite kontroversiellt med tanke på positionsbyte och så, men ni får såga eller komma med andra förslag och bara...
Men är du inne på Daniels linje också, att den kedjan...
Ja, jag har två förslag och den kedjan är faktiskt intakt i båda. Tambellini, Bristet, Everberg. Det kanske kommer en tid när den kedjan börjar och liksom, ja men... åka in i väggar istället för att åka igenom dem. Men den är ju inte ny enligt mig. Så att jag tycker det är när man har på något vis spelat ihop en av SHLs hetaste kedjor för tillfället och splittra den i närtid känns inte liksom logiskt för mig. Sen vet man att det går upp och ner under säsongen, så den tiden kanske kommer, men inte just nu. Tycker jag. Detta då, första förslaget är då kedjan som vi sa med Tambellini intakt. Och sen har jag Brithén som center med Anton Bengtsson och Adam Edström. Och sen...
det kommer inte hända.
Nej.
Och sen, säger jag provokativ.
Ja, men du får fortsätta lyssna här till att börja med. Och sen Ferguson ut på en vinge där han har spelat tidigare karriären tillsammans med Ludvig Larsson och Ståhl Lyrenäs. Och sen Kasper, Sjögren och Sjödin. Och då hamnar då Kelleher och Granat utanför.
Det var förslag ett.
Det var förslag ett. Ska jag ta förslag?
Vem spelade Brithén med då? Jag fattar inte.
Edström och Bengtsson.
Edström och Bengtsson. Så Brady till en annan...
Brady går ut på en vinge. För centerproblematiken blir... Om Tambellini ska fortsätta spela center så måste ju någon flytta på sig. Jag tror inte att ha Sjögren som en vinge ska vara någon slags långsiktigt lösning. Och därför blir min liksom tanke att Ferguson ska kliva ut på en kant och spela med Ludvig Larsson och Ståhl Lyrenäs. Och sen då Kasper, Sjögren, Sjödin och så Kelleher och Granat blir över inom situationstecken.
Innan jag kommenterar någonting som jag funderar på där så får du dra lite andra förslag.
Ja, och det är då att spela Brithén med Marco Kasper och Anton Bengtsson. Och sen ha Sjödin med Ludvig Larsson och Ståhl Lyrenäs. Och sen ha Ferguson, Sjögren och Edström i en kedja.
Det var lite mer känslan av hela havet stormar, va?
Mm, det är det ju.
Det går ju emot mina förslag.
Har du också spaltat ner?
Nej, jag har inte spaltat upp. Men jag tror att den enda centern som är untouchable... Eller jag tror att Brady Ferguson flyttar man inte på som center. Jag tror att de har den kedjan med Tambellini, Bristet, Edström kommer inte att röra. Jag tror inte de kommer att röra Ferguson, Bengtsson, Edström. Alltså, de här två liksom, kedjorna som har gått som maskiner, de tror jag inte att de rör. Så jag tror att de kommer att få behöva plocka en center. Att antingen Sjögren eller Ludvig Larsson får liksom, göra sig om till ytterforward.
Och vem ligger mest i farozonen för de två?
Ja, men det var ju intressant igår att se, eller intressant, ja men det var ett intressant tankeexperiment att då Sjögren blev ytterforward. För att någonstans kan man ju dra en parallell från Anton Bengtsson som också var center länge men som har gjort sånt till ytterforward. De två är ganska ja, men hyfsat lika i liksom, hur de är byggda. Ganska raka, enkla, kompromisslösa spelare som bygger mycket sitt spel på fysik och så.
Och fart, Anton Bengtsson vill jag tillägga där.
Ja.
Det är liksom därför... Sjögren har inte samma fart om man spelar liksom det här spelet som Rögle vill göra med ytterforward som flyger fram. Då tycker jag att Sjögren ska vara kvar på centerpositionen.
Nej, det har du rätt i. Det talar emot. Och jag tycker också att liksom Sjögren sen slutspelet liksom har växt in i en slags fysisk centerroll som gör honom svår. Och sen det faktum att han faktiskt är 34 år. Det är lättare att göra om en 25-åring tror jag. Alltså Sjögren har aldrig spelat något annat än center. Men jag kan ju också se att Ludvig Larsson skulle kunna funka som en ytterforward faktiskt. Så att det är nog där jag landar. Att Ludvig Larsson skulle ju kunna göra liksom en Anton Bengtsson-resa. Mm. Det kan man ju faktiskt se framför sig.
Ja, men alltså ska man behålla Tambellini som center så är ju ekvationen helt enkelt väldigt svår. Alltså det blir ju så. Då får, någon måste flytta på sig och sen då... blir Ferguson eller Ludvig Larsson eller vem det nu blir återstår ju att se. Men någonstans så Jag inser att mina förslag inte är optimala, men när man sitter och försöker pussla ihop det här så landar man någonstans i att någon måste göra något nytt, någon måste ta steg ut på en kant.
Med tanke på hur bra Rögle har gjort det så här långt den här säsongen och Ted har varit borta länge, är det självklart att han ska in och spela på fyra centrar?
Ja.
Ja, det är det. Och jag tror också att Ted Butén är... Det var en indikation liksom igår att han gick in som center och Sjögren inte får. Jag tror det är mycket svårare att göra om Britén till ytterforward. Jag tycker att han har liksom center-DNA på något vis. Den här hovrande stilen som vi har pratat om. Jag tror han är svårare att göra om. Men sen kanske man får ge det lite tid också. Menar, den tributen idag, sett liksom 20 matcher i benen på honom, så är ju alternativen en annan. Jag menar, här och nu har man ju inte riktigt råd att spräcka den Bristet, Tambellini, Everberg, linan som liksom kommer till undsättning och räddar laget i jämna matcher hela tiden.
Nej, men här och nu kanske man ska spela exakt som man gjorde mot Zürich och ha Britén som center och Sjögren får vikariera på en ytterforwardsposition. Men allt för mig kokas ju ner till okej, vilken form är Britén i? Alltså ser man att okej, nu är han tillbaka på liksom höga Britén nivå. Jag menar, det är ju en spelare, har man honom som center, då är det ju en spelare som kan vara skillnad på SM-guld och liksom ut i semi. Alltså så bra är han ju när han är som bäst. Det är ju inget snack. Då är han ju en av SHLs absolut bästa center.
Kommer han tillbaka dit?
Ja, det återstår ju att se. Alltså det är ju nästan till och med, ja, det är ju väldigt svårt att spekulera i.
Nej, det går inte. Men sen, jag intervjuade Adam Tambellini efter matchen i Karlstad i lördags och pratade just om detta, försökte fiska lite om han har ändrat uppfattning. Känslan tidigare har ju varit att han vill helst vara ytterforward, men han ställer upp som center. Men jag försökte fiska lite efter svar om han har ändrat uppfattning att centerrollen kanske till och med kan ta fram det bästa från honom. Men då, han snackade ju ner det lite och sa att liksom, när man väl kommer över egen blå linje så är det inte så himla stora förändringar att prata om. Liksom, sättet som vi rör oss i anfallszon på, jag, Dennis och Leon, så är det inte så stor skillnad. Så kanske inte att det är lika stor skillnad på de här rollerna 2021 som det var 85 liksom.
Nej, precis. Men man ska också komma ihåg att Tambellini kom som skjuten ur en kanon i början av förra säsongen och gjorde, jag vet inte hur många poäng han gjorde, 7-3 eller ja, något liknande, 8-3 kanske, innan han blev skadad. Då spelade han ju center.
Mm.
Och efter det blev han utsatt på en kant som är ju hans mest bekväma position. Så och då gick det lite knackigare, även om det fortsatt liksom gått väldigt bra för honom hela vägen, så har han ju levererat som center när han har spelat center, även om han gör de allra flesta av sina målassister i powerplay.
Är det väl dit skulle komma, man kanske, när man tittar på hans produktion så kommer väldigt mycket poäng där, och då, det är ju någonting annat liksom. Då är han ju i en uppställd position som inte har så mycket med position att göra. Om man är center eller utifrån och spelar ju ingen roll i powerplay, där har han ju sin powerplay-roll liksom. Så får vi... Jag gissar att det lär väl ge sig över tid. Om liksom 20 matcher när Tributén är uppvarvad, då vet man ju också liksom fortsätter Tambellinis kurva peka åt rätt håll som center. Annars är det väl kittlande att liksom sätta ut honom på en vinge. Jag menar, rent krasst borde han ju komma till fler avslutslägen som ytterforward, tycker man ju.
Mm. Det var intressant att se derbylaget i alla fall.
Ja, det blir jätteintressant. Nu har man ju klabbat liksom med Sjögren en match, och han såg väl lite, han såg inte fullt ut naturlig i den rollen, tycker jag. Det ser ut som att han funderar lite. Det var nog en lite större resa för honom att göra och byta position, tror jag.
Mm.
Bara notera det där, Daniel, att du har gett dig på att försöka fiska fram rubriker av Cam Abbott, berättar du nu, och sen har du försökt få Adam Tambellini att säga något slagfullt om sin roll. Adam Tambellini är ju ganska ödmjuk, så att du har ett ganska tuffa uppdrag där att få fram de där headlinesen.
Ja, jo, man gör så gott man kan, men det räcker inte alltid.
Men jag är nyfiken på... När
men sista grejen ska jag bara säga, ja. att också idag bedömer man Anton Bengtsson på ett sätt. Men det är ju den liksom processen att göra om honom från center till ytterforward. Den har ju inte, han presterar ju inte så här i början. Det tar ju nog sin tid att liksom bygga om en spelare.
Jo, men menar du gentemot Sjögren då, eller?
Ja.
Nej, men jag tycker det är alla de parametrarna du listade upp innan med Sjögren. Alltså han har spelat center hela livet, han är 34... Han har inte samma fart som Sjögren. Jag tycker det
som skiljer. Bengtsson.
Nej, jag får, precis som Bengtsson. Jag tycker det skiljer för mycket egenskapsmässigt.
Ja, det är egentligen inte det jag pratar om. Jag bara säger att oavsett vem det handlar om så är det liksom en process att göra om en spelare. Man kan inte bara sätta ut en klassisk skolad center på en vinge och tänka liksom att det ska gå som med Anton Bengtsson. Det är nog en resa.
Och det har ju Ferguson gjort innan, vill jag bara... Lägga in en gång till, spela på en kant. Jag bara säger det.
Men jag är lite nyfiken på Daniel när du sa att de här två kedjorna rör man inte. Och sen så, ja, till slut kom du fram till någonting med att ja, det kanske är lättare att göra om Ludvig Larsson till ytterforward Mattias Sjögren. Hur skulle de två återstående kedjorna se ut? Har du tittat på det?
Oj, nej. Men jag kan ju se ganska många likheter mellan Ludvig Larsson och Anton Bengtsson. Så de har ju lite samma studs i benen på något vis.
Den köper jag däremot en...
Och man kan också se liksom, Ludvig Larsson växa in i en sån roll. Men visst, det är ju det är en delikat fråga. Jag tror att det är nog svårt att ge några definitiva svar nu, utan det ligger nog 20 matcher fram.
Ja, jag tror det också. Det lär växa fram och utkristalliseras.
Men det är ju också en bonus att ha möjligheten liksom att veta att Tambellini funkar lika bra som center som ytterforward. Det innebär ju att går en center sönder, det är inte alltid det så himla enkelt att fylla upp den. Där har de ju liksom en mångsidighet hos honom som är rätt så värdefull.
Verkligen, och det vi ska lägga in också i den här korgen innan vi stänger igen den, höll upp sig, är ju att Rögle, så vitt vi vet i alla fall, i och med det var frivillig träning idag, har alla sina forwards friska.
Jag ställde frågan till Cam Abbott om det fanns någon frågetecken eller folk som definitivt missar där, för då brukar inte han skriva ett eget kapitel om när man ställer den frågan, men han sa att nej, alla är tillgängliga. Liksom. Han som är Johannesson får vi se. Där är ju liksom kommunikationen att han är krasslig. Och det har vi väl inga skäl att ifrågasätta. Men med tanke på en situation som vi har varit inne på många gånger här, att han varit utanför laget och nu kommer Gellina, så är det väl rimligt att spekulera kring hans framtid i alla fall.
Ja, det är det ju. Och apropå Favasa så är det ju alla tillgängliga nu. Det är ju snarare... Det är scenarion allt som oftast att en eller två forwards saknas, speciellt ju längre säsongen går, desto oftare kommer det se ut så. Och då är det ju lättare för de här pusselbitarna att naturligt falla på plats. Det läget som finns nu är ju lite ovanligare när man har ett pussel man ska lägga och faktiskt har alla bitar också.
Och nu, konkurrensen är ju svintuff på forwardsidan. Filip Granat hamnar helt utanför laget igår. Linus Sjödin, extra på. Båda de två har ju liksom haft positiva formkurvor. Det kanske vi kan koppla till en läsarfråga, Hjelm.
Ja, jag har stått här nu och tänkte nu ska jag komma. Nej, nu tar jag det. Nej, nu är det dags för mig. Anledningen till att jag ställde frågan till dig om du hade tittat på de övriga två kedjorna skulle se ut. Koppla lite grann till Linus två förslag där då. I alla fall i ett av dem så var Tyler Kelleher utanför.
Ja, i båda. Han blev liksom över för mig här. I den
och det vill jag koppla till en lyssnarfråga. Ja, som har fått en fråga på Twitter då.
Vi gillar någon fråga.
Ja, det gör vi verkligen. Patrik Hammargren bland annat. En av ett par frågor är när försvinner Kelleher? Och jag vill koppla det till det. För det är nog en fråga som jag också ställer mig. Klart något av en profilvärvning på ett sätt från bröderna Abbott. Men från att ha startat ganska starkt så har ju kurvan gått i princip nästan bara åt fel håll där. Och jag är tveksam på om han... någonsin kommer att bli en nyckelspelare i Rögle nu, fast jag trodde så mycket om honom innan säsongen. Jag undrar, när försvinner Kelleher? Han skulle ju göra bra mycket mer nytta i till exempel sitt förra lag Oskarshamn.
De lär inte vilja tillbaka honom. De skeppar ju honom gladligen. De ville bli av med honom, så dit lär inte hamna i alla fall.
Det var så?
Mm.
Mm-hmm. Han gjorde mycket poäng där i alla fall.
Ja, men de motiverar ju det med att de behövde få in någonting annat för de pengarna och att de inte riktigt hade råd att ha honom i den rollen. Så att det var väl en ömsesidig skilsmässa i och för sig. Men det finns ju många andra klubbar där han skulle kunna få en stor roll. Vad säger du, Linus?
Jag säger väl som så att ibland är det inte så enkelt som att en spelare underpresterar eller inte når upp till kraven. Att man bara skickar spelaren i fråga. Rögle har skickat Lantosi tidigare under säsongen.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nu pratar vi om att man står i ett läge som är ovanligt när man har alla forwards tillgängliga. Det är en lång säsong, man ska spela CHL. Man har liksom investerat mycket i att Kelleher ska funka. Jag är liksom inte så säker på att han är nära att ryka från det här laget. Jag säger emot mig själv lite, jag inser det som jag hade honom utanför. Men jag tror inte att han, jag tror att han får fler chanser.
Ja, alltså jag tycker det var en intressant detalj igår att han faktiskt var med på 4 startande kedjor och att man lämnade Granat helt utanför truppen. Fodin har ju för sig varit sjuk, så han var ju extra forward. Så bevisligen går han ju före. Vi har varit inne på honom och liksom halvdissat honom. Men jag är nog lite på din linje att jag tycker ju någonstans, om man säger att de kastade liksom någon slags ben till honom och sa skärp till dig i början, han blev bänkad mycket, så tycker jag sett signaler på att han har tagit den utmaningen. Jag tycker liksom att han gör jobbet liksom, så att han har tagit kliv där. Men sen om det räcker i långa loppet, det är jag mer tveksam till. För någonstans är det så att ska Kelleher spela, så innebär det ju att Granat och Linus Sjödin får stå tillbaka. Och lägger man de tre bredvid varandra så skiljer det ju inte jättemycket. Tanken var väl att Kelleher skulle bli någon slags dealbreaker i powerplay till exempel. Och det gör han ju ett gott jobb, det är en passningssäker spelare emellanåt. Men i det långa loppet vet jag inte om jag är så säker på att de kommer låta honom stå före Granat och Sjödin, som väl har bidragit med mer än vad alla hade förväntat sig och har liksom positiva formkurvor precis i början av sina karriärer.
Det är nog ett ämne vi får återkomma till.
Ja, men det är ett svårt ämne. Jag gissar att utan att ha någon som helst aning så gissar jag att det är kanske en sån 50-50-boll. De sitter och diskuterar i tränarrummet. Är vi klara med honom? Eller tror vi på detta? Mm. Det som du hade också något resonemang, Linus, att liksom, ibland man kan inte bara skicka ut folk heller så fort det inte funkar. Liksom. Man har redan skickat Lantosi. Någon gång måste man ju liksom, eller någon gång måste ju också tro, de har ju haft en plan för detta. Liksom. De visste exakt vad de köpte.
Mm. Det är så, det är där jag landar i mitt resonemang. Att man valde att skilja vägen med Lantosi, men någonstans så, med tanke på igen hur lång säsongen kan bli för Rögle och ser ut att kunna bli verkligen på två fronter, både CHL och SHL, så är det kanske en spelare man, även om det kanske inte ser ut så precis just nu, kan komma att behöva längre fram. Det beror sig helt på, har man något annat på väg in eller alla sådana här parametrar måste vägas in. Okej, om de gör sig av med Kelleher, säger vi. Är det någon annan klubb som plockar upp hans kontrakt? Eller blir det bara en jättestor kostnad för Rögle som gör att man kanske hindrar och plocka in något annat? Ja, men ni fattar. Det finns jättemycket att tänka på. Det är inte så enkelt alla gånger som att nej, det funkar inte. Det blir inte så bra som vi trodde. Tack och hej, nu tar vi in någon annan. Det är mer komplicerat än så i vissa fall.
Men en sak är jag helt säker på. Och så mycket har man lärt känna bröderna Abbott att de tittar inte så himla mycket kanske på vad presterar Tyler Kelleher den 20 november. De har ju garanterat honom på en, liksom en linjal bredvid Granat och Sjödin och tittar liksom 4 månader framåt. Var befinner sig de här 3 om 4 månader när vi är i slutspelet? Vilken kurva liksom? Om vi säger att vi maxar, ger dem chansen. Var är de om 4 månader? Bedömer de att de andra 2 kommer att susat förbi då? Då tror jag ju att han ligger på till.
Mm. Ja, jag tycker det är svårt att se nu en plats för Kelleher i någon slags viktig position för honom i Rögle. Jag har varit inne på det tidigare. Jag tyckte det var en fräsch, spännande chansvärmning får man nog säga från bröderna Abbott med tanke på hans spelsätt i det spelsystem som Rögle praktiserar. Och ju mer jag ser det här, desto mer tycker jag att nej, han passar inte in i det här systemet. Han skulle göra jättemycket nytta någon annanstans, men i Rögle, nej.
Jag skulle inte bli chockad om han är extra forward eller utanför laget. Inte sagt att han liksom försämrade sina aktier, att han var dålig mot Zürich igår, Kelleher. Men jag blir inte förvånad om han en dag nu när med full trupp att han är utanför.
Nej, det blir inte jag då.
Vi går vidare. En annan spelare som är med framöver i Rögle är Erik Jelina. Tillbaka, på väg tillbaka, ska in igen och in i ett redan starkt Rögle.
Ja, vi kan konstatera att vi resonerade kring det förra veckan och vi hade fått mycket tips då om att saken var klar och att de var överens. Och det är ju många som ska ha en ros för det, för att nu är han ju kontraktet är påskrivet och han kommer till Ängelholm igen på fredag. Efter lite om och men kan man väl säga. Det handlar väl, det var väl en liten sanning med modifikation också. Som vi faktiskt var inne på, det här med att han skulle vara klar för att han var säkert överens med Rögle att om han passerar genom waivers då, som det heter i NHL-världen, att han skulle återvända. Men det handlar om att göra det också. Där hade ju andra klubbar chansen under ett dygn att plocka ut på honom och ta över kontraktet. Nu skedde inte det och då kom han tillbaka.
Men där har vi väl också fått ytterligare konfirmation på det vi var inne på förra veckan, att han var inte klar när hela ryktesfloran dönade igång. Han
Nej,
var inte det.
För då återstod ju uppenbarligen någonting och det var ju waivers. Och där, som jag avstått det, så var det liksom inte, ja, det var troligt att han skulle passera, men det var ju liksom inte heller 100% garanterat. Det är ju något lag som kan vara massa skador som bestämmer sig för att nej, men han kan gå in och fylla en roll för oss och så plockar de upp honom. Men det är klart att det var troligt att han skulle gå igenom där.
Ja. Jo, alla skyltar pekade mot Rögle, men att det var inte klart när alla hävdade att det var klart, så var det inte det.
Nej, och vi letade efter de sista pusselbitarna för att kunna skriva att han var klar. Mm. Och att, ja, nu ska jag inte hålla något försvarstal här på något sätt, men det är ju att de inte landar. Gissar jag kan ha brott på den här ganska stora detaljen i sammanhanget.
Men han blev uppkallad av Carolina igår kväll, mitt under matchen.
Ja, det blev väl säkert lite puls för en del Rögle-supportrar. Det kom ut en tweet från Chicago Wolves, hans AHL-klubb, där det stod att official, liksom, Eric Jelena has been called up by the Canes, ungefär så. Och då börjar man ju själv tänka när man såg den tweeten att vad är detta? Spricker detta nu? Liksom, har Carolina ändå plockat upp honom i laget? Och vi fick ju kolla detta så gott vi kunde igår kväll, Daniel. Om vi har stått det hela rätt så handlar det om att Chicago Wolves var sena på pucken helt enkelt och lägga ut att han hade skickats tillbaka, eftersom det är så att, som jag har förstått det, att han måste skickas upp för att kunna bryta kontraktet med Carolina Hurricanes då.
Ja, att det var någon slags teknikalitet. Men han såg själv på sociala medier idag att han skrev att det skulle bli roligt att åka till Ängelholm. Så att han verkar inte kommit på andra tankar i alla fall.
Ja, Chris Abbott bekräftade också att han... Han förväntar sig att han landar i England på fredag, så att det ska inte vara några konstigheter där.
Det var inte jättelänge sedan vi stod och gick igenom lag del för lag del och satte betyg alla tre, och vi pratade målvakter, och sen kom vi till backarna, och det var ju där frågetecknen fanns inför säsongen, och jag tyckte att de hade gjort det väldigt bra så här långt, och ni tyckte att det var bra. Men nu då, när Jelena kommer tillbaka in i backuppsättningen, då skjuter ert betyg upp något.
Ja, men det gör det väl. Först i hand kan man väl säga att de gjorde helt rätt i att ha is i magen på backsidan. Det är möjligt att man kalkylerade med att detta skulle hända hela tiden. Att det funnits någon slags, vad vet jag, gentleman's agreement. Att det har funnits någon... Men det är klart, hade man fyllt upp med en massa andra pjäser så hade man inte haft utrymme att göra detta. Nu vet man ju exakt vad man får in och vad man får tillbaka.
Och då är ju den stora frågan, var spelar han? Med vem? Ja, nu går man väl runt på sju backar, så det är väl lite olika. Men ändå, Fredrik har skrivit bland annat då på Twitter en fråga. Backparen blir ju givet samtalsämne. Spontant känns det som att Jelena tar Wallinders plats rakt av. Eller kanske större förändringar på sikt. Vad tror ni?
Nej, men jag tror att Fredrik, eller i alla fall resonerar Fredrik som jag. Jag har svårt att tänka mig att man bryter Lesund McKiernan. Jag har svårt att se att, ännu svårare att se att man splittrar på Lesund, eller Ekestål Jonsson och Sund. Jonsson tror man stenar på och han går fint. Så någonstans är väl minsta gemensamma nämnaren att Wallinder får flytta på sig.
Ja, den slutsatsen, eller slutsats, men den... Det tipset har väl jag också i mitt huvud, för att det är det som känns logiskt. Även om Wallinder har varit väldigt bra när han har kommit in, så finns det andra backar som har mer rutin, är lite bättre just nu också. Man har fått rätt på mycket på sin backsida längs vägen här, och börja röra om för mycket tror jag inte man vill. Så att nej, det blir nog Jelena Jonsson.
Det är inte så att, om det nu är så att Wallinder petas ut och blir sjunde back, så är det inte så att han kommer att bli nollad i speltid. Han kommer ju att få sina minuter ändå.
Säkerligen. Och det är väl inte så troligt att alla backar är tillgängliga till alla matcher, så kommer säkert att få sin chans. Men visst, han har ju, de har ju fått snurr på honom, fått utveckling på honom. Mindre speltid innebär ju rimligen och på automatik att liksom det hjulet inte snurrar lika fort. Så att,
en långsammare utveckling kanske är att vänta där.
Ja, det är väl rimligt att anta.
Och du har redan föregått den dominoeffekt när du pratade tidigare om Samuel Johannesson. Ni hörde själva, om vi pratar om Wallinder som sjunde back, ja, då är Samuel Johannesson åttonde back, och då är det kanske så att han skulle behöva vara någon annanstans.
Ja, man blir väl inte, jag skulle inte ramla av min kontorstol om det kommer något pressmeddelande om att han bryter kontraktet och börjar om i en annan SHL-klubb. Ingen som helst insyn i om kring hur Rögls tankar går eller hur Johannessons tankar själv går, men det känns ju som han är ten and out med detta.
Ja, så det är ju... Det är ju, vi har pratat om det innan, Frans Egens utveckling skull, och han har varit på nivåer som har varit väldigt spännande i SHL. Inte den senaste tiden, men tidigare. Så han har ju visat var någonstans potentialen finns. Och det har ju klubbarna sett såklart, vad den här är en rätt miljö för honom. Vad kan han uträtta? Så att jag är övertygad om att Johannesson, om man nu väljer att komma överens med Rögle och bryta, så att jag är säker på att han hittar någon annan SHL-klubb som tar emot honom med öppna armar.
Ja, jag tror faktiskt att jag har svårt att se att han hamnar liksom i Djurgården eller Linköping. Han skulle mycket väl kunna hamna i Växjö eller Frölunda. Alltså ja. Något av de bättre lagen, de starka lagen.
Mm, tveklöst.
Jag tror inte han hamnar i Leksand, men i något av... med andra lagen.
Vi fortsätter på temat med Erik Jelena. B. Albertsson skriver: kan Jelena får med sig Dominic Bock hem från Chicago Wolves. Och vad minns ni egentligen av trollgubben Bock?
Nej, det har jag mycket svårt att tro att, att han kommer tillbaka. Han gjorde väl, hade väl sina poänger, men det skulle bli mycket, mycket... Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte är aktuellt det minsta.
Du har tagit fram datorn. Är det kopplat till frågan?
Nej, det är kopplat till Jelena. En liten spaning från en...
Du kan få ta en spaning innan vi tar ytterligare en fråga på Jelena.
Ja, men jag fick ett intressant mejl från en av våra lyssnare, Anders Rydberg, som apropå det vi pratade om förra veckan, det här att Jelena stod över någon match, så sa väl jag att det är väl ett rotationssystem, hade jag läst mig till. Och då kom lite information här av Anders som var väldigt intressant att veta inför framtiden. Han skriver så här att AHL, han bor för övrigt i Raleigh då, där Jelena skulle ha spelat i Carolina om han hade tagit en plats. Så en hälsning från därifrån helt enkelt. Vilket också är lite kul.
Mycket.
Han skriver att AHL har vad som kallas development rule, som innebär att lagen måste ha 13 av 18 ombytta utespelare i varje match som är så kallade development players. Det är en spelare som har mindre än 260 professionella hockeymatcher. Alltså NHL, AHL och de flesta europeiska ligorna. På sin meritlista då. Det finns en del detaljer här, men i princip så vill man främja unga och nya spelare. Veteranspelare som Jelena som ramlar ner i AHL då får slåss om 5 platser. Och i regel så har AHL-lagen ganska många spelare i truppen och dessa får rotera lite. Tack för en bra podd och tidning. Han läser den, skriver Anders här på, i klassiskt format som pdf på paddan varje kväll vid 21.
Gott att höra, Anders.
Härifrån i USA direkt när det publiceras.
Där hör du igen hur man ska konsumera nyheter.
Jag hör och tar in och försöker lära mig.
Ja, det är också när en äldre spelare hamnar i AHL, då minskar ju då speltiden, vilket gör att det är svårt då att ta sig ur om man hamnar i det facket helt enkelt.
Det blir politik, du konkurrerar inte på lika villkor helt enkelt.
Nej, och nu kommer du väl till det Daniel med Cody Curran, men den här grejen, nu har han ju spelat väldigt få matcher, men om Curran saknas i vissa matcher kan ju den här förklaringen passa in på även honom, eftersom han är i samma kategori då som Jelena.
Men Jelena, vad kommer han hit i för form och med för motivation och så?
Form vet jag inte. Han har gjort 2 assister på 9 matcher i AHL innan han lämnade. Som bekant, inte uppkallad någon gång till Carolina. Formen är jättesvår att säga. Det är bara siffrorna man får gå på. Jag har inte sett en sekund av hans spel där borta. Motivation. Jag gissar att den är där den ska vara. Jag har inget annat att anta i alla fall.
Nej, men det är ju... Jag kan fortsätta gissa. Han fick sin NHL-chans vid 30 års ålder. Rimligen har han väl förberett sig bättre än någonsin rent fysiskt för att försöka slå sig in i NHL. Rimligen har han väl kanske tappat något längs vägen. Det är sällan folk från AHL kommer hit och skårar högst på fystesterna. Sen motivationsmässigt också är omöjligt att säga, men eftersom han sitter på ett utgående kontrakt och rimligen har tänkt sig fortsätta sin karriär några år till, så är ju detta hans skyltfönster. Att liksom, han vill väl använda detta som någon slags studsmatta och spela till sig ett nytt kontrakt hans sista år på karriären.
Och han kommer ju lite hem också. Att komma lite hem motiverar säkert.
Ja, men intervjuade Chris Abbott om det. Han pratade liksom om att Rögle får hem en spelare som känner till laget, staben, och alltså organisation, alltihop, och har varit haft en kaptensroll som assisterande tidigare, kommer in till ett ungt lag med värdefull rutin, var med på hela resan för säsongen som slutade med silver då. Det är väl klart att det finns många aspekter i detta. Om Jelena håller den klassen han gjorde förra säsongen, som passar perfekt för Rögle. Sen ska man komma ihåg också att Gellerna spelar med Moritz Seider som var SHLs allra bästa back. Hur mycket vägde det in i hans prestation? Det får vi kanske se nu då och se om Gellerna kan stå på inom situationstecken egna ben här under resten av säsongen i Rögle.
Viktig poäng.
Ja, men och en kugge gissar jag till deras boxplay som kanske inte har varit 100% så långt med hans fysik och buffelförmåga framför mål. Så man får in hans skott som man får ändå säga firat stora triumfer. Det är inte bara Seider som har spelat fram honom där. Så att det är väl på plussidan. Sen, jag vet inte om man ska problematisera lite. Rögle känns det som Rögle har speedat upp sin hockey och spelar ännu mer, försöker spela ännu mer snabb hockey och har rätt så rörliga backar, Ekstål, Jonsson och Samuel Jonsson med flera. Gellerna är ju lite mer den gamla stammens back med lite, vad säger man, lite mer finlandsfärja än katamaran.
Sen kommer man ju säkert gå in och spela powerplay också.
Säkerligen.
Däremot har jag svårt att säga att man flyttar på Ekstål Jonsson nu. Man har ju lagt de flesta äggen i samma korg vad gäller numeratörläge och där i, om vi säger PP2, så kommer säkert, om man nu sätter Gellerna där, så kommer han ju att bidra med en ny dimension.
Exakt. Nej, det blir väl McKiernan som får flytta på sig i powerplay skulle jag tro.
Ja, eller om man behåller McKiernan på något vis och flyttar på någon forward. Det går ju att göra alla möjliga liksom tankegångar kring det, men får man gissa så är det ändå i den powerplay-enheten jag tror man sätter Gellerna i alla fall från början nu när han kommer in och kanske är ändå lite rostig. Han har inte spelat särskilt många matcher den här säsongen.
Nej, jag tror absolut. Jag menar, visst, han hade kemi med Tambellini i powerplay. Men det får man ju verkligen säga att det är Ekstål Jonsson. Och den speeden som de har i det powerplayet, det tror jag absolut inte de kommer att röra.
Mm. Finlandsfärja jämfört med en katamaran. Det går sakta med Gellerna. Det går sakta.
Ja, men det går ju
men
sakta.
Man flyttar inte honom.
Nej, exakt. Man har roligt på finlandsfärjan också. Man har roligare på finlandsfärjan än på en katamaran.
Är du säker på det?
Jag har ingen heavy metal.
Nej, jag tror det är mer heavy metal på katamaranen och betydligt mer äventyrligt.
Tror du? Nej, okej.
Okay. Jag får återkomma med det när jag har testat.
Har du något att läsa, Hjelm? Jag tycker du börjar snart få ont i högerarmen.
Ja. Apropå Gellerna, Linus Johansson skriver och undrar: såg att värvningen utav Gellerna kom tack vare Kåre Viridis. Trodde Rögle gått ner sig avsevärt i spelarlönen jämfört med förra säsongen. Tog kanske hårdare än vad sagt på ekonomin förra året. Finns då utrymme till fler värvningar, tro? Och sen då Niklas P skriver också här att Korviridis tar denna även kanske för att Rögle själva vill kruta på en kommande högerfattande forward. Att CV då kan gå in och bara fortsätta betala på Gellernas pågående kontrakt rädda ju en del. Ja, vad säger ni om detta?
Jag noterar också den skrivningen att Korviridis möjliggör. Det är en grupp externa finansiärer som har funnits med runt klubben länge och stöttat upp och möjliggjort en del värvningar. Jag höjde också på ögonbrynen där. Jag trodde att liksom, kanske att liksom det här ingick i, skulle gå liksom och baka in i lönebudgeten, men varför det är så är ju omöjligt att säga. Det är klart att han ingår inte i lönebudgeten från början. Det är ju någon slags post som har tillkommit. Jättesvårt att spekulera i det, men att det finns resurser kvar att värva, det är jag ju helt säker på.
Ja, då har ju Daniel Kock, klubbdirektören, sagt tidigare också att det finns pengar till att göra spetsvärvningar. Det har han bekräftat i intervju med oss att de har. Det var ett svar där på den ursprungliga tweeten som jag gissar att det kan ligga någonting i, att man har avsatt pengar i budget för en kanonvärvning, att man då helt enkelt kan spara de pengarna till om man nu vill ha in en forward längre fram.
Mäktiga lyssnare, vi har en ställd och en intressant fråga, en annan ger ett skitbra svar, så vi behöver inte göra något. Vi kan bara sitta och läsa ut
frågor. Ni spelar ut oss. Vi kommer att bli både 13, 14 och 15 forward här framöver.
Exakt.
Ja, men det är härligt.
Det är där vi ska vara igen.
Ja, det är. Vi har ju praktiskt pratat över en timme här nu och vi är inte klara än.
Nej.
Är ni färdiga?
Nej.
Nej,
inte riktigt.
Men vi nämnde ju Cody Curran. Patrik Hammargren hade också den frågan. Tror ni Curran kommer i februari, bara spelat 4 matcher i AHL? Sen har han ytterligare någon fråga. Blir det Kristianstads keeper som blir reserv under JVM eller Max Lundgren? Så det var två frågor till där från honom. Dels då om Cody Curran och dels reservkeeper när Kalle Klang lär försvinna på JVM.
Jag vet inte, jag har försökt forska lite varför Cody Curran bara har spelat 4 matcher i AHL och det är ganska svårt att hitta svar på det. Jag läste någon sida som hette thehockeywriters.com som där i någon skrivning den 13 november skrev att han förmodligen är ute på grund av skadan. Men jag har inte sett någon bekräftelse på detta. Mm. Det låter ju rimligt att han har någonting som besvärar honom. Jag är svårt att tänka mig att han är petad helt så. Från, då är det ju liksom frysboxen deluxe.
Mm. Ja, men för varje, alltså det är ju så med en sån spelare som Curran. Alltså, jag har sagt att det ska mycket till. Jag hävdar fortfarande att det ska mycket till. Men för varje vecka som går, varje månad som passerar så blir du ändå lite mer sannolikt med en återkomst, speciellt om han nu kan det vara på grund av skada, men så länge han inte spelar i NHL utan harvar på i AHL så är det klart att oddsen blir mer gynnsamma för Rögle och framförallt kanske då inför nästa säsong.
Ja, men det är klart, den karriären håller ju på att gå på röven alldeles liksom. Han gick till NHL i sin peak och fick inte ens spela i NHL för säsongen, gjorde väl 24 matcher i AHL för säsongen, spelat 4 denna säsongen, förvisso ett kanonkontrakt rent ekonomiskt, så han har liksom gjort sina pengar, men samtidigt så står han snart kontraktslös. Visst, han har nu inga problem med att få ett kontrakt på gamla meriter, men lite som med Jelena, det kommer en vår och han har ett utgående kontrakt. Vill man kickstarta karriären någon annanstans? Jag tror som Linus, det är fortfarande ett långskott. Men jag tror att ju närmare vi kommer transfer deadline och så länge inte hans situation blir bättre så ökar nog oddsen på att han vill någon annanstans. Sen om han vill hitta någon annanstans, det står väl skrivet i stjärnorna.
Backup till Kalle Klang då? Jag på att Kalle Klang. Kalle Klang.
Ingen aning.
Nej, vi har ju frågat Chris Abbott om det också. Hur de ska lösa det här när JVM-spelarna, det är flera som är aktuella, försvinner. Apropå målvaktsfrågan så är det ju samma svar vi har fått där. Att de ser över olika möjligheter. Det är möjligt att de har bestämt sig utan att de kan berätta det för oss i intervjuform och att de kan gå ut med det. Men det kan bli tal om tillfälliga liksom korttidskontrakt eller inlånade spelare eller lyft upp juniorer. Det beror väl helt på att gissa hur vilka möjligheter man har och vilka spelare ute på marknaden som är lediga, fått korttidskontrakt eller hur spelarna går i J20 till exempel. Om man ser att det är en målvakt som är i kalasform där, att man känner att nej, men den här killen kan axla och vara backup till Rifalk i några matcher.
Känner de rätt så sitter de inte och funderar på det. Det ligger nog i en lösning i någon skrivbordslåda, tror inte du?
Jo, absolut. Men hur den ser ut, det vet inte jag.
Inte i alla fall.
Har ni några lyssnarfrågor? Annars ska vi rast hoppa över till en av mina favoritpunkter i dagens avsnitt.
Jag har en lyssnarfråga. Vi har också sett... Vi har fått lite fler lyssnarfrågor som... Det känns som att de frågorna är besvarade, så vi går kanske inte igenom alla, men Tommy Jonsson, en av våra trogna lyssnare, frågade: Hej Daniel! I förra veckan fick vi höra lite hur det gått för Daniel Saar. Kan ni ge oss lyssnare en kort sammanfattning om hur det går för övriga flyktade Rögle-spelare? Simon Ryfors, Nils Höglander och Lukas Elvenes. Jag tänkte bara kort dra det.
Gör det!
Simon Ryfors, inga NHL-matcher men 14 AHL-matcher i Syracuse Crunch. Han har gjort 1 mål, 2 assist, 3 poäng totalt. Han är -5 efter 14 spelade matcher.
Ingen superstats där.
Nej, det kan man väl inte säga. Lukas Elvenes, han håller till då i Henderson Silver Knights, Vegas farmarlag i AHL. Gjort 12 matcher, 2 mål, 5 assist, 7 poäng i skrivande stund. Är -2. 7 poäng, 12 matcher.
Lite bättre.
Ja. Nils Höglander, han håller till i Vancouver Canucks i NHL. 19 matcher, 5 mål, 4 assist, 9 poäng. Han är +4.
Det är bra.
9 poäng på 19 matcher. Och Cody Curran var vi inne på. Daniel Saar, kommer vi till honom? Eller annars har jag en aktuell uppdatering på honom
också. Ta en aktuell uppdatering. Jag litar inte riktigt på Linus Alin i det här.
28 matcher i KHL, 4 +10, 14 poäng. Minus ett.
Hade han inte bara gjort 3 mål förra veckan?
Jag vet inte. Men det är väl det nu Linus kommer in i bilden.
Ja, precis. För nu ska vi få det senaste här från förresten. Innan du ska få ge allt detta. Nu blev jag ju väldigt sådär. När skrev vi om Nils Höglander senast?
Ja, det Nils Höglander har vi i alla fall jag försökt att få tag på utan framgång. Vi har ingen aktuell liksom, kontaktväg till honom.
Har du testat sociala medier?
Ja, Hjelm. Jag har testat sociala medier.
Testat brevlöva?
Ja, precis. Har du testat att ringa? Ja. Jo.
Har du faktiskt testat att åka dit?
Nej, då har jag frågat Rut kanske om vi får... Alltså, en liten post i budgeten.
Vi kanske ska höra om en Kovri-Ridi som de kan sponsra en Vakovri-resa till Linus Alain.
Ja, men då tycker jag att du kan vara ursäktad för Nils Höglander. Men nu kommer ju det stora testet. Har du uppfyllt dina 4 uppdrag?
Ja, du får ta dem 1 och 1, får vi se.
Jelena känns det som du kan bocka av.
Ja, vad skulle jag göra där då? Hålla koll och nyhetsrapportera.
Ja, det har du gjort. Sopandet vid teckningarna, har du fått rätt på det?
Där har jag ju faktiskt gjort på mig lite grann. Jag stod ju faktiskt i en intervju inför den här CHL-matchen med Ludvig Larsson som var ett av exemplen. Och glömde fråga honom om detta helt enkelt. Vilket ju är ett enormt underbetyg till mig. Sen har vi försökt hålla koll lite på matcherna, Daniel, också sett, men där har jag inte sett någonting specifikt.
Nej, vi fick ju faktiskt också en uppdatering från mejlaren i fråga som hade spelat tillbaka och kollat på matcherna, plockat ut tidsangivelser vid teckningarna när Brady Ferguson och Ludvig Larsson gjorde detta. Jag gick in och försökte kolla på matchen i efterhand på Viaplay, men då var den borttagen så jag kunde inte vidimera om det stämmer, men... Det var en rolig spaning i alla fall. Vi fortsätter att hålla den bollen i luften.
Jag tar det här misslyckandet på mig i alla fall eftersom jag glömde ställa den frågan till Ludvig Larsson. Det var ja, det är dåligt.
Men nu revanscherar han sig med Sar här.
Ja, men innan han ska få komma till Sar så nu säger jag att Sar per automatik här.
Du har hyllat mig retroaktivt hela
veckan. Jag var inte med på den, men den är ju briljant alltså. Den är briljant. Sar, Daniel Sar. Jo, det med utvisningarna. Vi pratade ju länge om det. De får inte med sig så många utvisningar och så vidare och så vidare. Och sen så direkt så hade ju domarna anammat detta, lyssnat på Rögle-podden och så tog de ju ut Frölunda spelare i parti och minut i seriefinalen. Som Rögle för övrigt vann och som vi inte har pratat om här.
Det ledde ju också till en nyhetsuppdatering där du var det väl inne som tog detta, eller var det Sebbe som tog detta med Lukas Ekstol Jonsson?
Ja, Sebbe.
Just det, varför de inte får mer utvisningar med sig. Så våra lyssnare gör verkligen skillnad.
Mm. Ja, och Röglepodden också.
Ja då.
Ja, men har vi sett någonting där? Har det blivit... Hur ser det ut på utvisningsfronten? Har det hänt något? Är det likadant fortfarande?
Ja, men då fick ju ett gäng powerplay med sig mot... nu var det ju exemplet kopplat till SHL, absolut. Men de fick ju ett gäng powerplay med sig mot Zürich också.
Ja, det fick de absolut.
Färjestad?
Minns inte.
Nej, det var
inte mycket.
Nej, det var inget som
slog mig. Frölunda var ett par i alla fall.
Mm.
Ja, men nu till Sar då?
Ja, Sar, nu.
Vad har han sagt?
Jag har ju försökt gå in på hd.se men jag har fortfarande inte hittat någonting om Daniel Sar.
Nej, men jag har en liten hälsning till Röglepodden.
Har du ringt till honom?
Nej, men jag har fått ett hälsning via sms.
Är det sant?
Från Daniel?
Ja.
Från Daniel Sar?
Ett litet meddelande.
Ja, det är stort.
Ja, och du har använt mobiltelefonen? Du har hört av dig?
Inte via sociala medier faktiskt, Hjelm, utan det kan man också göra. Ringa, smsa eller sociala medier. Och du för jag som inte vet hur man kontaktar en medmänniska så är detta 3 olika sätt.
Ja. Men du Hjelma står och hoppar här nu.
Ja. Vad skriver Daniel?
Han skriver så här. Det rullar på här i Nizhny. Ja, det är inte så lätt. Men där Ryssland. I alla fall. I Ryssland.
Ja.
Jag trivs bra med både laget och staden. Hockeymässigt finns det mer att önska. Men jag hoppas ta steg framåt nu den andra halvan av säsongen. Kul att det går bra för RBK. Saknar stämningen i Katena.
Ja.
Hjelm nöjd.
Ja, det får man ändå säga.
Kan tänka
det var ingen artikel, men det var ändå en koncentrerad uppdatering.
Nej, jag måste få en bock i den.
Nej, jag hyllar dig. Men det blir roligt nu varje vecka att vi får en ny uppdatering. Hur har det gått sen förra veckan?
Ja, det blir, SAR blir vår nya programpunkt här.
Ja,
Undrar, det är många veckor det tar innan Sara undrar om jag har blivit knäpp. Jag gör det 3 veckor.
Hur fan av sig förra veckan också?
Ja, det rullar på fortfarande faktiskt. Vi får väl se.
Mm. Hopp. Och då har vi ju betat av det också. Tack Linus för att du skötte det ganska bra.
Mm.
Oväntat bra.
Jag är nästan 75%, det får man nöja.
Men innan vi stänger ner det här avsnittet, vi måste tillbaka till det som faktiskt kommer att hända under torsdagskvällen. Det är ju derbydags, och jag sa ju tidigare att det är två lag som kommer in till matchen med olika bakgrunder. Malmö har inte presterat som de har förväntat sig. Rögle har definitivt gjort det och mer därtill. Så vad betyder det för derbyt? Ingenting kanske, för derbyna lever sina egna liv, för att tala klyschornas språk.
Jo, men det är väl klart att det betyder någonting. Det tror jag absolut att det gör, att man, ja, det brukar leva sina egna liv. Men då är ett lag som kommer in med, alltså, stor press och vända en väldigt förvånande negativ trend som Malmö ändå har på sig. Du har ett lag som har tagit poäng i, vad är det nu, 15 raka matcher eller något sånt, och lyckats hitta sätt och trockla sig ur underlägen och ändå få med sig något från matcher. Så att det är klart det spelar roll. Pressen ligger på Rögle på ett sätt, för att de är tabell 2 och går som tåget. Men å andra sidan ligger en minst lika stor press på Malmö, med tanke på deras tabelläge, form och hemmaplan. Allt vad det nu är.
Alltså, nu ska vi inte stå här och förnedra andra, men det säger ändå någonting om Malmös inledning, att de står på samma poäng som Brynäs. För Brynäs har ju inte skördat så stora framgångar.
Nej, men det är ju, med tanke på de har fyllt på med tunga namn, så är det ju en kraftig missräkning att inte ha vunnit fler matcher än vad de har gjort. Det har hackat, det har tagit, det har inte alls, jag förväntar mig att de skulle vara ett absolut topplag med den truppen och den liksom positiva förra säsongen de hade, så att det känns som en missräkning. Men nej, men man åker ju till Malmö med, vi ska ju dit alla tre ju.
Ja, det ska vi.
Det tänkte jag inte på, vad kul.
Ja, det ska bli jätteroligt faktiskt.
Man åker ju dit med alltid med höga förväntningar, dels på liksom hela inramningen och läktarmatchen och vad det blir för typ av match. Gissa att Rögle vill, eller det sa ju till och med Cam, de vill spela snabb hockey. De förväntar sig att, jag tyckte han sa någonting i stil med att Malmö kan vara liksom det, ett vildsint, liksom försäkrande lag, och de kommer ju säkert att gå stenhårt. Det är intressant så jag löser den liksom förmodade anstormningen, om de kan spela sig ur de farorna.
Ja, nu var ju första derbyt extremt upphåsat såklart, med tanke på att det var Rögles första match med publik efter pandemin. Men detta derby känns också, vissa sådana här matcher kan man ändå känna att man, ja, det ska bli kul att bevaka ett derby. Man har inte riktigt den här liksom, ja, ni vet, stora förväntan på att se bra hockey och, ja, ytterligheter. Men detta känns som ett derby för mig i alla fall, där förväntan och den ribban ligger väldigt högt, just med tanke på var de olika lagen befinner sig.
Men det är ju ganska mycket lokal prägel på båda lagen. Malmö har ju liksom ökat på med massa liksom hemvändare som faktiskt i klass liksom bara Rögle hade för vad det var för sug kring liksom när Dennis Everberg och Ted Brutén och andra kom hem, så har Malmö fått hem Per Järvi,
Söderberg
med eller många flera liksom, och lite så semi, och har ganska många Malmöspel, så att det är nog rätt många är de här laguppställningarna som har brottats redan i, när de spelar i U15.
Ja, det känns som ett derby där det är många på isen på varje sida som brinner. Alltså som brinner för detta, som brinner för att det är just rivalmöte. Och det är det som gör det också extra kryddigt.
Det har ju varit rätt jämna bataljer på senare tid, sista åren här, och första matchen slutade 2-1 till Rögle. Det är väl att vänta något liknande nu, kanske blir något mål mer, men det är knappast så att något lag kommer att sticka ifrån, va?
Nej, jag tror också att det blir tätt och tajt och fysiskt och ganska målsnålt derby, åtminstone det känns det så, men å andra sidan är det ju väldigt svårt att förutse derby, så att vi får väl Jag hade kanske inte spelat pengar på att, att det kommer att bli så.
Nej. Någonting mer som ni vill lägga till i detta långa mastodont avsnitt?
Nej, det är väl en enda är väl att jag tycker att folk ska fortsätta hålla utkik både i på hd.se och i papperstidningen, som sagt, vi har mer inför derbyläsning som väntar, och vi har som ni sa, vi åker ner alla tre och öser på, och sen har Rögle en också intressant match på lördag hemma mot Leksand.
Just det.
Så att det är full rulle.
Jag har en kort semispaning apropå att Rögle-podden gör skillnad.
Ja.
I förra veckan sa jag att kom en kort uppdatering om Erik Andersson som hade gjort noll mål och noll assister på sin långa start i Timrå. Och dagen efter gjorde han mål.
Var det inte så att jag satte, jo men det var det, ungefär samtidigt som Rögle fick utvisningar med sig så plingade till att Erik Andersson gjorde mål och så. Så båda kom i samma sjok där, i den omgången tror jag.
Ja, det är nog sant.
Ni vet vilka ni ska lyssna på för att vara lite förutseende.
Annars ska vi inte få höjpris här.
Exakt.
Rögle. Folk har fallit i koman hemma nu.
Rögle-podden dominerar.
Nej, Hjelm. Hämta hem näsan.
Jag ska bara dra ner Hjelm från taket här så han kan avsluta programmet.
Nu klarar vi detta så bra hela vägen. Nu svävar vi inte iväg. En match för taget.
Är det inte någonting om att man får vingar?
Ett avsnitt i taget. En match för taget. Rot, ska vi inte tacka någon också?
Helt rätt. Vad heter de? Apropå flygande saker. Vågen, försäkringsbyrån.
Vågen är inte så flygande.
Nej, jag vet. Jag vet inte riktigt hur jag tänkte. Det är syrap i min hjärna. Vågen, försäkringsbyrån. Tack ska ni ha.
Tack ska ni ha som har lyssnat. Vi hörs om en vecka.
Hej.
Hej då.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.